Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan? Men jag alltså, tycker det är dålig. Han kan väl för fan vara bajsa i fred.
Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp.
Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på O-baren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay. Podplay.
Välkommen. Ja,
tack så mycket.
Är du uppkommen idag från...
Ja, precis. Ja. Försenat tåg en timme. Jaha, så ja. Inte oväntat.
Men... Nej, det är en del av gröna vågen-upplevelsen. Att ja, man precis. Inser att de inte alltid går som de ska de där.
Ja, ja. Jag visste ju att det, den risken. Så jag tog ett tidigare tåg. Jag skulle käka lunch i Stockholm innan jag gick hit.
Mm. Fick du ingen lunch idag då, eller?
Jag käkade korv från Pressbyrån i Katrineholm istället.
Okay.
Mm. Ja, jag överlevde. Ja.
Hej och hjärtligt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charles och Mattias. En podcast som vi gör varje vecka om ekonomi ur alla dess upptänkliga perspektiv. Det är jag som är Charlie och den andra brumbjörnen är Mattias, eller hur?
Det stämmer.
Ja,
det
och då stämmer. Brukar jag fråga, hur är läget med dig?
Jo, men det är bra. Ja. Det är... Ja, men jag gillar ju mörkret. Jag gillar ju den här tidsperioden faktiskt. Så att liksom... Ja, jag tänder mina ljus, hyfsat mycket på landet, hyfsat mycket i stan och trivs med det helt enkelt.
Men du, är det någon action i ditt liv då? Eller händer det något spännande? Har du något juicy stuff?
Ja, vad skulle det... Jo, men bara för det är inte så länge sedan så har jag faktiskt efter 20, måste jag räkna ut här nu, 26 års drivande av en bokföringsbyrå då, tillsammans med min fru, så har vi faktiskt sålt våran byrå.
Oj, efter 26 år så är du liksom, alla barn flyttar hemifrån nu, Mattias. Är det så?
Ja, inte alla. Jag har ju kvar mitt bolag Promotor Media då, som jag driver. Men, nej, men vi har fått erbjudanden ganska löpande under åren, men vi har tyckt att vi inte liksom har känt oss färdiga med bokföringsbyrån ändå, för att det har hela tiden funnits ganska coola utmaningar med att gå över till digitalt, att man digitaliserar, att klienterna kan börja skanna sina kvitton. Vi har också gått in lite grann i det här mer moderna, att man kör med fast pris istället för att man kör löpande tid och sådär. Så det har hela tiden varit små utmaningar som vi har gjort att vi har tackat nej helt enkelt. Mm. Men sen är det ju så här, det har ju hänt mycket i... Ja, men det har ju verkligen hänt mycket i med den pandemin och för oss, att som du säger, barnen har flyttat ut mer eller mindre, eller dottern är i USA och så här. Så, ja, men vi kände nog att så här, vi har gjort en del förändringar, och varför inte liksom göra det fullt ut då på något sätt. Så att, men egentligen blir det inte så stora förändringar. Malin kommer jobba vidare, hon kommer jobba kvar precis som vanligt, inga konstigheter.
Ja, det brukar ju vara en del av den där processen.
Men med skillnaden med ansvarsfrågan då liksom, att slippa den här... Det är ju sådär när man är egen, att om ingen annan kan göra jobbet så får man göra det själv. Mm. Och där har Malin jobbat, ja, men, ganska skönt för henne tror jag, och få slippa axla den rollen. Men också lite speciellt, jag menar nu får ju hon så här, nu börjar vi prata om semesterdagar liksom.
Ja, precis. Sånt har man inte liksom, tänkt på. Nej, precis. Hon fyller ledighetsansökan när vi ska på julbord och grejer. Ja, jag fattar.
Exakt så. Ja. Och hon valde också omständigt att inte liksom behålla någon slags chefsroll, utan kommer jobba precis som alla andra, så att den som tidigare varit vår anställd är ju nu Malins chef, vilket är rätt häftigt.
Ja, vad kul.
Så att, ja, det är spännande. Så
grattis
att
det. Ja, kanske tack. Går in i dagens tema. Kommer det här bli liksom en livsförändring, tror du? Om några år, så snabbare än vad man tror, så kommer ni kanske bo i Sörmland istället när ni inte behöver vara i Stockholm eller liksom, känns det som om hela havet gungar nu att det kan bli lite vad som helst?
Ja, eller? Det gör det. Nej men så, precis, och just med anledning av våran eminenta gäst här så är det ju spännande att man gör förändringar i livet. Och jag tycker ju kanske att Malin ska prova, nu trivs hon så bra och jobba med sitt jobb och sådär. Men kanske att hon ska prova att göra någonting helt annat. Jag är rätt mycket uppe i mitt bolag och tycker det är jävligt kul att ha full fart liksom. Men jag kan tycka att Malin skulle testa på så småningom. Liksom. Sadla om totalt. Bli florist eller
pizzabagare.
Sommelier på heltid. Ja. Eller, det skulle jag tycka var bra så jag fick lära mig lite mer om viner till exempel. Ja. Men, och hon gillar också viner. Så att, ja, vi får se, men det är skithäftigt. Alltså, det gör ju en möjlighet. Så länge man har suttit med byrån så är man ju ganska fast också. Som
det är
egen.
Ju små barn på sätt och vis. Liksom. Mm.
Ja, och man har 8-9 anställda som man måste se till att de får betalt och sådär. Så att nu blir det ju en frihetskänsla på ett helt annat sätt. Så det ska bli, och vi vet ju inget annat än att vara egna. Alltså sen vi träffades så har ju, så är det ju det här som vi har gjort. Mm. Så att det ska bli skithäftigt att se vad det kommer bli och hur Malin kommer känna framförallt. Så att,
mer om detta i en podd nära dig inom en snar framtid. Ja. Kul! Roligt!
Men hur har det gått för dig då? Du valde ju att steppa upp lite här under hösten och liksom har köpt på lite mer. Hur tycker du det har varit?
Nej, men det är kul. Jag gillar ju när det är fart. Jag gillar när det är ös. Jag gillar när det händer grejer. Jag tycker om att gå på toaletten. Alltså, det här får man inte säga högt. Kanske inte när gästen sitter och tittar på mig. Jag gillar ju att läsa mejlen på toaletten. Liksom. Att bam, bam, skicka iväg 3 saker där tillbaka och göra det här. Jag gillar tempo. Jag tycker det är kul. Jag vet att det eller jag upplever det nästan skambelagt att erkänna att jag gillar den där work hard, play hard. Liksom. Att jag kör hårt när jag kör och sen så stänger jag av. Mina kollegor tycker ju i många ställen att jag har en otrolig energi och för mycket gjort. Och sen så säger de andra sidan, men sen när det inte är möte längre och det är omöjligt att få tag på det. Och lite så är jag. Mm. När man festar man rejält. Och när jag gör något, då gör jag det och då gillar jag. Jag trivs bättre med det än att hålla på med lite så här halvtempo-grejen. Så att, jag tycker det är kul. Men andra sidan... Ja,
ja men jag har ju märkt att du är med på hugget på just mejlen som gäller podden. Mm. Du brukar alltid vara jag som svarar på de flesta mejlen. Men nu hinner jag knappt se dem först du har svarat. Vilket jag är glad för. Men det är kul.
Ja, det ser jag.
Men hör du, nu måste vi fokusera på gästen. Vi har ju en journalist. Vi har en före detta globetrotter. Vi har en religionsvetare. Och vi har en båtbyggare hos oss. Som också nu har flyttat till sista huset på vägen i djupaste skogen av Sörmland. Vilket jag gillar och varför jag också känner mig som...
Ja, ni är nästan lite tvillingsjälar här.
Ja, så jag tycker vi tar och välkomnar in och gör ett hurrarop för Anders Möller. Varmt välkommen!
Tack så mycket.
Jag opponerar mot båtbyggargrejen där.
Nej, jag tog ett sabbatsår när jag jobbade som journalist och gick en båtbyggarutbildning på Ingmarsö här ute i skärgården. Mm. Och sen gjorde jag väl några jobb efter det, men det har inte blivit något båtbyggande utan det var mer en liten egotripp ute i skärgården att bygga träbåtar, men det är ingenting som har varit någon del av min försörjning överhuvudtaget.
Men om man nu sitter och lyssnar och känner att gud, jag skulle vilja att Anders byggde en träbåt till mig, då kan man höra av sig, eller?
Nej, det kan man absolut inte. Jag har fullt upp, jag har en att göra-lista som räcker till nästa liv också.
Jag har förstått det. Det kan man ju läsa om inte annat.
Precis, och det är så spännande. För jag har också en till grej som jag inte missar. Du har ju levt ditt liv i Stockholm och Göteborg, men du har ju också varit i ett buddhistiskt kloster i Thailand.
Ja, precis, precis.
Alltså, vad har du inte gjort egentligen? Alltså, och du är ju här med anledning av att du har en bok som heter ska berätta för lyssnarna så att de får liksom bra bild och bakgrund då. Så är det att du är aktuell med en bok som heter Konsten att flytta till landet. Och precis. Det väckte ju min nyfikenhet enormt när jag såg att den boken skulle komma. Och det är för en stor ära att du är här. Men då har vi lite bakgrunden där då. Men som sagt, hur var det i klostret i Thailand?
Ja, ska vi börja i Thailand?
Ska vi börja i Thailand?
Eller var tycker du historien börjar?
Thailand, det är 30 år sedan. Det är ett annat liv på... Jag började... Egentligen skulle jag bli civilingenjör. Som min pappa och farbror. Det var det självklara målet man skulle gå. Men efter tre terminer på Tekniska högskolan i Lund så hade jag tagit 13 poäng. Och insåg att matte var inte min grej. Så jag har sabbatsår där nu sedan 85.
Ja, de sitter fortfarande ande. Nej, han kom inte idag heller. Nej.
Och då efter då så tog jag några kompisar och reste omkring i Thailand i ett halvår, eller Sydostasien, Bali, Indonesien och så vidare. Och när jag kom hem igen så tänkte jag att det här med resande ska jag hålla på med. Så jag sökte till hotell- och restaurangekonom utbildning. Och så satte jag religionsvetenskap som andra alternativ. Och då började, jag kom inte in på den första, så jag började på religionen. Och det höll jag på i 7 år. Och tanken med det var ju att jag fokuserade då på buddhismen, för jag tänkte att jag skulle få stipendier och ut och resa.
Så du läste om buddhismen typ i 7 år, inte bara buddhismen då, i syfte att egentligen få åka tillbaka till Thailand? Ja, inte för att du hade en passion för religionsfrågor?
Nej, eller? För att få stipendier för att ut och resa. Och det fungerade ju. De sista 3 åren så var jag på resande fot större när det gäller med olika stipendier.
Men du bodde på det här klostret alltså? Bodde du som munk där då, eller vad?
Ja, fast jag bodde inte som munk, utan jag bodde som lekman. Jag gick omkring i vita kläder och behövde bara följa 8 levnadsregler istället för munkernas 237. Så vi hade det lite lindrigare.
Vad är de 8 levnadsreglerna man får i vita kläder? Kommer du ihåg dem?
Ja, i stort sett är att inte skada någon levande varelse. Inte äta någon fast föda efter klockan 12. Inte sova på höga och lyxiga bäddar. Du ska inte ha madrassen och sånt. Inte lyssna på musik och läsa böcker. Inte använda felaktigt tal. Det vill säga inte ljuga, skvallra eller babbla. Det är väl ungefär... Det är ett ganska reducerat liv om man säger så.
Ja, det får man verkligen säga.
Vad gav det dig?
Jag vet inte. Det gav ett nytt perspektiv framför allt. Sen vet jag inte. De säger ju att det... Den avslutades ju med vad de kallar för determination, att du mediterar i 3 dygn utan att sova. Och då hävdar de att man efter det har nått någon typ av permanent förändring. Huruvida det är sant, det är ju svårt att veta. Men jag känner mig ändå rätt... Det är kul att ha gjort det i alla fall.
Men 8 år av religionsstudier, blir man religiös då? Eller är man det på vägen in? Eller försvinner det på vägen?
Nej,
eller
det var ju en blandning. Alla mina kurskamrater, det var ju en blandning av olika religioner. Jag skulle säga att en tredjedel skulle bli präster och en tredjedel skulle bli lärare. Och sen var en tredjedel som inte riktigt visste vad de ville.
De ville mest att stipendier.
Ja, precis.
Ja. Men sen gick livet vidare och det blev Anna. Du har varit här i huset och rumserat, vet jag, till exempel i DN-skrapen.
Ja, precis. Jag insåg ju det efter 8 år. Jag var väl ingen sån planerad människa, så jag hade en spikrak linje. Utan jag började med, efter 8 år eller 7 år med religion då, så insåg att jag måste försörja mig någonstans. Och,
det gillar vi i den här podden.
Ja, arbetsmarknaden för religionsvetare kan man säga är begränsad. Så då tänkte jag hade 3 alternativ. Jag kunde bli lärare, jag kunde bli präst eller så kunde jag bli journalist. Och journalist var den kortaste vägen, för det fanns en sån. Har man en fil. kand. Så kunde du gå en 1-årig påbyggnadslinje med bara journalistik. Och den valde jag. Och då blev jag journalist. Då var ju tanken att jag skulle bara skaffa mig en yrkesutbildning och sen gå tillbaka till religionen. Men det var för roligt att hålla på med journalistiken. Så jag blev kvar i nästan 20 år.
Och är det där du håller på med tills du flyttade till landet så att säga? Om du hoppar fram liksom
ja,
ett gäng?
Ja, precis. Precis.
Ja.
Hela nyckeln till det här. Jag hade ju drömmen om landet hade jag ju sedan långt tidigare. Och jag jobbade på tidningen Nu i Gamla stan, Folkpartiets tidning, dåvarande Folkpartiets tidning. Och fick erbjudande om att bli nattchef på Sörmlands Nyheter i Nyköping. Och det var ju säga nyckeln till hela landflytten. För då kunde jag sälja min 3:a i Stockholm, köpa en 1:a i Nyköping och ha pengar över och skaffa en gård.
Och var det en liksom... Var det en, tuff process eller var det liksom bara yes, nu äntligen får chansen, eller vad var det du sökte som du inte fick i Stockholm som du tänker att man ska få i Sörmland?
Ja, friheten, ytorna och kunna göra vad man vill, slippa tillbringa 40 minuter och jaga efter parkeringsplats när du kommer hem från jobbet, utan jag längtade ju efter ett enklare liv. Jag hade ju som Thoreau. Jag försöker vänja mig att han var amerikan och inte fransman, så det är uttalet där.
Ja.
Som ideal att leva i en enkel stuga och klara sig själv och ha massor med fritid.
Vad var det som lockade med det då? För att det där är nog olika för olika människor, men det är ju högst aktuellt. Många i coronatider har ju liksom ändå tyckt det var tufft med att vara isolerade, medan andra har varit, som Mattias då, har sagt att det här är fan nästan livet, att vara mer isolerad liksom.
Ja, jag har ju inga problem att vara själv nu ute på gården. Det kan ju gå flera dagar utan att jag ser en människa överhuvudtaget.
Mm.
Och jag har inga problem med det, utan det blir ju ett mer isolerat liv. Men det är ju å andra sidan självvalt.
Mm. Hur är det för dig, Mattias? Vad är för- och nackdelarna med isoleringen då? För du lever ju ett ganska isolerat liv även om du pratar med... Ja, men du förstår vad jag menar. Säg något.
Jag tänker... Ja, alltså det har ju väl varit lätt nu kanske. Det är en sak, för jag menar, Anders flyttade ju innan pandemin. Det var 2018 va, som du flyttade ut ju. Så att,
2011
vet
alltså,
du,
2011. Det är 10 år sedan.
Ja, ja. Han är proffs
ja.
Nu.
Åh
mm.
ja.
Mm. Jädrar, jag fick för mig att det var 20, men slutade du, jag tyckte jag läste när jag gjorde min research här, så tyckte jag läste någonting om 2018. Var det då du slutade på tidningen, eller hade du, var det 2011 redan alltså?
Det var 2011.
Häftigt.
Då sållade de helt och säger, nu kör jag ut.
Första juni 2011.
Mm.
Ja, och det jag bara vill säga med min reflektion är att det har varit ganska enkelt att välja att bo på landet när man har en pandemi, så att säga. Och jag har ju kunnat sköta mitt vanliga jobb via telefon och mail och Teams, en jädra massa Teams-möten egentligen. Mm. Och jag har ju verkligen inte valt att flytta, utan jag är kvar halvtid. Men jag upplever ju precis det här som Anders ändå beskriver, det är ganska målande just det här att jaga efter en parkeringsplats i 45 minuter. Det är ju egentligen en större beskrivning än så. Och det är väl det du känner, alltså den här liksom lugn och ro, naturen, ingen stress. Man blir totalt avstressad. Och för mig var det också en upplevelse som inte har varit själv i princip alls i mitt liv. Och framförallt de sista 20 åren så har man ju haft barn liksom. Som man har skjutsat och lämnat och hämtat och grejat och haft sig och sådär. Så att det har ju varit... Liksom, jag visste inte riktigt hur det var att vara själv. Och som vi har pratat om och skojat om, Charlie, du har ju åkt iväg på sån här bara vara och tysta grejer och massa sådär som jag liksom har inte skrattat åt dig, men skrattat med dig. Att liksom, vad är det för vits med det där? Liksom. Mm. Samtidigt som jag har varit lite orolig för, så här, jag ska nog inte vara så kaxig, för hur kommer jag vara när jag sitter helt själv en vecka? Liksom.
Mm.
Men det har ju gått väldigt bra. Jag är ju liksom, jag är så glad över att jag trivs med det. Liksom, att jag har landat i det och så. Men det är ju verkligen inte att göra det på det sättet som Anders har gjort fullt ut. Men är du så pass att du alltså inte jobbar? Alltså, utan du är självförsörjande kan man säga.
Jag har inte jobbat sen... Jag flyttade ut då jag skaffade gården i 2011. Och sedan så jobbade jag ju... Som nattchef jobbade jag på ett sådant här rullande schema. Jag jobbade 8 dagar och jag var ledig 6.
Mm.
Och när jag gick av mitt pass vid midnatt då på sista dagen... Då satt jag mig direkt i bilen och körde ut till gården. Det tog en timme och en kvart, nattkörning, bromsade för rådjur och så vidare. Och sedan så vaknade jag till fågelkvittret där ute och hade 6 dagar på landet.
Mm.
Och det var ju på många sätt den enklaste tiden. Jag hade en trygg försörjning på jobbet samtidigt som jag hade tillgången till lantlivet.
Mm. Och vad gjorde du med lantlivet då? Vad hände de 6 dagarna? Var det så att du bara satt och... Med oss på punschverandan eller började drivas projekt och odlade grejer?
Projekt hela tiden. Liksom. Det finns ju, flyttar man till en gammal gård så finns ju ett oändligt underhållsbehov. Plus alla idéer man själv har. Man vill odla och fixa i växthus och bygga om och renovera. Och jag brukar säga att man har aldrig tråkigt på landet. Mm. Du behöver aldrig det här att du sitter och rullar tummarna och väntar på vad ska jag hitta på för någonting, utan snarare tvärtom.
Jo, men det finns ju ingenting som är så tråkigt som att måla. Det har ju, för det är ju hemskt. Ja, som ja, måla
du,
ju...
Du får göra som jag gjorde. Jag köpte en sån här färgspruta och den är jag väldigt nöjd med. Vi har målat nu, ett par veckor sedan målade vi och håller på att bygga nya produktionslokaler. Målade alltihopa, det gick på en dag med den här sprutan.
Mm. Det är det jag
tror du skulle säga att man fick göra någon sån här buddhistisk meditationsövning när man målade planken.
Men då måste jag ju fråga, men alltså, du, självförsörjande i den, alltså, odlar du då och säljer? Alltså, men hur får du in pengar?
Ja, odlingen var ju min, jag hade ju drömmar när jag flyttade ut. Den här drömmar från köksbordet här i Stockholm, hur det skulle vara med odlingen var ju det första jag tänkte på. Och det följde ju samman ganska snabbt.
Vad var det du såg framför och vad var det som... Det är skillnaden mellan dröm och verklighet.
Ja, skillnaden är att det finns en stor skillnad mellan så att säga, glädjeodling. Att odla för sitt eget nöjes skull. Och att odla för sin försörjning. Så om man tar mina stora odlingsplaner. Jag beställde 300 rabarberplanter som skulle odlas. Som skulle bli något ton rabarber varje år.
Mm.
Och det gick ju inte som det skulle. För att det kom saker emellan så att ogräset tog över istället. Och några år senare, jag beställde 200 äppelträd för att starta en äppelodling.
Mm.
Och då lyckades hjortarna ta sig in. Och för nu har jag 5 äppelträd av dem för 200 kvar.
Mm.
Så min försörjning, den kommer inte från odling utan den kommer från förädling, mathantverk.
Mm.
Det är där jag drar in pengar på.
Och det är väl det också man märker ofta med människor som blir den här småbruks, jag vet inte vad som är rätt ord här, men liksom när man flyttar ut och man skapar där att själva grundråvaran är svår att få någon bra avans på, utan då måste man nästan komma närmare kundens köksbord eller ja, kundens kafé genom att raffinera produkten ja, fram till någon...
För att ska du odla själv, det är bara att räkna på hur mycket får du per kilo på de här grönsakerna och framförallt att räkna på arbetstiden. Det är många som glömmer bort det, att du måste ha betalt för din tid också.
Den tiden det kräver för att hålla igång 300 rabarberplanter och hur mycket pengar det ger jämfört med att sen ta de här rabarberna och koka chutney ja, på den och sälja chutney.
Precis,
blir
precis.
Liksom och där affären ligger.
Och sen den stora lönsamheten, det var ju en resa också för att ta reda på hur kan man tjäna pengar på förädling.
Mm.
Det är ingen självklarhet heller.
Hur började det då? Var började du och var hamnade du?
Jag håller ju fortfarande på att producera allting i mitt eget kök.
Mm.
Men jag måste bara få lägga till det, för jag tycker det är så fascinerande. För jag läste någonstans att du vann SM-guld för din rabarberglugg.
Ja, precis.
Och, alltså, det är ju häftigt. Och blåbärssås har du också vunnit guld för. Alltså, det är ju skithäftigt, men hur... Hur kan man bli bra på det, liksom, som du säger? Det är ju inte bara att göra.
Det är ju religionsvetare. Liksom... De är ju jävlar på rabarber, det vet man ju.
Jag är mycket för att experimentera. Och då liksom, tar man fram olika sorter och provar sig fram tills man hittar en mix som man märker funkar. Det här tycker jag är riktigt gott.
Mm.
Sen är ju nästa steg att skala upp det här. Att du kan ju koka liksom, 3 flaskor, men som nu, om jag gör 4000 flaskor rabarberglögg per år, så är det kommer en annan skala på produktionen.
Mm. Man gör 4000 flaskor rabarberglögg i köket varje
ja,
år.
Ja, precis.
Då är det ett ganska rejält kök? Eller så är det
Nej,
så
är det är ett litet kök. Det är väl på 15 kvadratmeter eller något sånt där.
Uh-huh.
Men det är det att produktionen är egentligen inget problem eftersom jag jobbar själv. Då sätter du upp, jag har ju byggt om köket, jag har arbetsbänkar runt om så att jag får en produktionslinje så att säga.
Mm.
Problemet är lagringen.
Mm.
Att 3000 flaskor glögg, det är 200 lådor.
Uh-huh.
Och vad ställer jag dem? De måste ju stå frostfritt i november, december. Och jag kan ha kanske 30 lådor stående i vardagsrummet, men sen, jag kan ju inte ta mig fram sen längre.
Mm.
Så det är lagret som är det stora problemet.
Och det här är ett exempel på sånt man missar. Man har en bild av att jag ska flytta ut på landet, koka lite glögg och sen räknar man inte efter hur många flaskor är det per år som måste säljas för att det ska motsvara en lön bara för att betala uppvärmningen och var ska de vara? Att liksom, ja.
Den här veckan sponsras vi också av Saveland.
Mm.
Det tycker jag är väldigt... Det känns ända in i hjärtat. Och det, jag tjatar om det. Du är liksom... vad ska jag säga? Du jobbar ju med Saveland.
Ja, det gör
jag. Och du, för mig så tänker jag så mycket på Ludvig varenda gång. Ja. Som, alltså grundaren då som tyvärr
som vi har haft som gäst här flera gånger.
Ja, precis.
Mm. Mm.
Men det är ju... Han byggde upp någonting riktigt bra, kan vi konstatera. Och vi är väldigt glada att få prata om Saveland och kunna erbjuda bra dealer därigenom också.
Och på tal om bra deal så finns det ju någonting ihopkokat, det vill säga Savelands nya fasträntekonto. Där du får ett fasträntekonto på 6%. Och du kan binda pengarna på 1 år eller 2 år, det är 6% per år. Det är fett bra ränta.
Ja,
min son tyckte att vi skulle gå ut och kalla det för kaiju-ränta. Vet du vad en kaiju är?
Är det säkert någon stark
nej,
figur?
Nej, det är så här japanskt jättemonster. Så här Godzilla-liknande. Okej, ja. Men det har de inte tagit upp på reklamavdelningen än och kallar för kaiju-ränta. Det gör vi bara här. 6% är den i alla fall och all information hittar man på Saveland. Och då är det saveland.se.
Spara låna.
Slash fast.
Mm. Slash fast.
Men nu då, nu har du ändå gått, nu har du gått 10 år. Alltså, och nu har du ändå, du har kommit igång med det här och raffinerat och säljer så här mycket glögg och så. Men alltså, klarar du nu? Alltså, får du ihop till en vanlig lön? Liksom? Eller känner du att du behöver inte det därför att du också kan leva av naturen så att säga?
Nej, jag får inte ihop till en vanlig lön än. Men jag ska säga att jag går runt. Jag har ju väldigt låga omkostnader.
Du lever på blåbärsås och rabarberglögg helt enkelt.
Ja, större delen av gården betalar jag ju med mina lägenhetspengar. Reavinsten här uppe från Stockholm.
Mm.
Och sen är det i stort sett el och mat som kostar. Mm. Så jag har ju väldigt, väldigt låga levnadsomkostnader.
Och det är ju lite poäng med downsizing. Ja. Är ju inte att man ska fortfarande ha lika mycket lön, utan att man ska klara sig med mindre och därför inte behöva lägga så mycket tid på att producera pengar. Liksom.
Men om du säger då, att i relation är ju ändå det ganska intressant, för jag har ju fått en liten smak av landet och vet, som precis som du säger, att man behöver aldrig ha tråkigt förutom när man målar. Men det finns ju alltid saker att göra, så att säga. Men hur mycket tid behöver du lägga? Vi säger nu att du får inte riktigt ihop till en lön, men jobbar du mer än en heltid med de här förädlingarna? Eller kan du sitta och dricka den där glöggen i hängmattan och ta det lugnt liksom?
Ja, jag fick en hängmatta i present för ett par år sedan. Jag har använt den totalt 2 timmar.
Mm.
Och det var när jag spelade in film om att ligga i hängmattan på landet. Så att jag har kommit fram till det att liksom, ska man ha ledig tid så får man planera in den. Precis som att du har jobb inplanerade, så måste du säga att den här dagen ska jag vara ledig. Jag ska inte göra alla de här grejerna.
För vart du än tittar finns det grejer att göra.
Ja, precis. Det tar aldrig slut.
Mm.
Men jag ska säga att jag drar ju inte in så att säga, en normal inkomst ännu. Men å andra sidan så det är ju egentligen november och december, eller oktober, november, december, som är heltidsjobb med mathantverket inför julhandeln.
Mm.
Resten av året så ägnar jag ju ett annat på tillbyggnader och det är lite strömarknader här och var. Men den stora arbetsperioden kommer ju nu, är ju på hösten.
Mm. Men sen har du ju skrivit en bok också som vi pratade om inledningsvis. Det är ju också ett jobb i sig då, förhoppningsvis, att den ska kunna ge lite avkastning.
Ja, fast jag räknar inte med att bli rik som författare.
Då måste någon dö i den där blåbärsåsen om det ska bli någon bra avkastning eller böcker.
Ja. Men då måste jag fråga bara, men det kan vi avrunda med sen. Du måste ju få tala om vad man kan köpa dina produkter. Men innan det så här, nu har du gått 10 år. Hur ser det ut om 10 år till? Är du nöjd? Känner du nu att du har landat? Att det är jag kommer bo på landet. Det här jag kommer vara och det är så här det kommer bli. Eller har du planer på att...
Om 10 år är jag definitivt kvar på landet och... Då är förhoppningen att jag ska ha rutiner. Mm. Riktiga rutiner. Det är det jag saknar med lantlivet. Att det kommer hela tiden saker emellan. Men nu när jag får en ny produktionslokal och lager, så jag kan liksom lägga upp och säga att jag producerar måndag, tisdag till exempel. Onsdag, torsdag ägnar jag åt min YouTube-kanal. Fredag, övriga arbeten och sen har jag lediga helger.
Mm.
Det är lite så jag skulle tänka. Nu har jag ingen koll egentligen på veckodagarna, utan jag håller ju på och jobbar hela tiden.
Mm. Vad är råden annars för den som är sugen på detta, som sitter där i ett stegskifte eller på väg till ett stegskifte? Det är ju lite det boken handlar om, tänker jag. Men vad är dina do's and don'ts? Om du hade kunnat åka tillbaka med en liten tidsmaskin och ge dig själv några råd, hur hade de råden låtit då liksom?
Ja, jag skulle stängslat bättre mot hjortarna. det är ju ett självklart råd.
Mm.
Men annars, jag tror att det viktigaste är att man måste vara flexibel. Det var ju lite mitt problem, att jag hade ju drömmarna redan från början, att jag skulle både vara producera, alltså råvaruproducent och förädla det jag hade på gården.
Mm.
Och alltihopa skulle flytta hem. Men det är ju, i praktiken, det är 2 olika yrken. Och det är 2 olika heltidsyrken om man ska hinna med alltihopa.
Mm.
Så mitt råd i så fall är att man ska vara flexibel, inte sitta fast i sina drömmar att så här ska lantlivet bli, utan anpassa sig efter hur verkligheten ser ut.
Mm.
Så nu har jag började ju när jag sålde på marknaden, så gjorde jag till exempel äppelmos som visades vara helt osäljbart på marknaden. Så det finns ingen som är intresserad av att köpa äppelmos. De tycker att det kan man göra själv och så jämför de med priset på ICA.
Mm.
Och då gjorde jag om att det följde med att vara sån mikroföretagare som jag är, att har jag en produkt som inte säljer så gör jag något annat istället. Och så tar jag bort den sortimentet. Så nu har jag kanske 15 produkter som rullar på hela tiden och hela tiden säljer. Och jag har rutiner för att tillverka dem.
Det är ju jättehäftigt.
Och då också hittat på egna produkter som är unika. Som att det är ingen annan som säljer samma sak. Mm. Och det gör att jag har ju, det är jag som sätter priset. Mm. Sälja äppelmos eller blåbärskylt. Ja, vad kostar det på ICA? Och vad måste jag ta betalt för att sälja det? Mm. Jag har till exempel en chilihonung. Honung, sörmländsk honung som vi lagrar med färsk chili. Som heter Kiss Me Spank Me. Säljer jag bara honung? Jag kan ta vilket pris jag vill för den. Jag började sälja den för 50 kronor i burken. Och så tyckte jag att det var lite dålig lönsamhet. Och då dubblade jag priset. Eller dubblade jag säljer den för 89. Och jag säljer lika mycket i alla fall. Så att det att man vågar ta betalt för det man gör.
Vad häftigt. Vad hette den, sa du?
Kiss Me Spank Me.
Vad gör jag med den då? Ringlar den på salladen? Eller ska
ja, det beskriver smakupplevelsen. Först känner du bara honungssmaken och sen klipper jag chilin till. Jag har en som glaze på grillat till exempel. Mm. Min pappa använder den som en salladsdressing. Mm. I teet. Mm. Man har lite hetta i teet. Mm. Eller du gör varm choklad. Alltså när man gör egen varm choklad. Inte någon mix utan kakao och mjölk. Och sen använda den här istället för socker, så får den här kombinationen honung, choklad och chili. Mm. Det är också en höjdare på. Mm.
Men det är också så häftigt, jag är så fascinerad av dig också, för just som du säger också, du har din YouTube-kanal också, där du har, alltså du har ju 15 000 prenumeranter på din YouTube-kanal. Det är ju mycket det.
Ja, och nu har ju YouTube-kanalen börjat ge lite intäkter också.
Ja, precis.
Så var det ju inte i början. Det där är ju ett, man brukar säga att det är ett maratonprojekt. Mm. Det är ju ett fåtal som lyckas med det där på kort tid.
Men filmar du allting själv och lägger ut och sådär? Eller har du någon som hjälper dig?
Jag gör allting själv. Jag filmar och redigerar och lägger ut.
Ja, så jävla häftigt.
Men det som är intressant när jag lyssnar på dig, det är att jag tänker att egentligen det som gör din resa möjlig är ju att göra motsatsen av det många tror jag tänker. Man tänker så här, jag vill flytta ut på landet. Så jag hoppar av den här cirkusen med att hålla på att tänka på pengar hela tiden. Du sitter ju verkligen och tänker på pengar. Vad ska jag betala för honung? Hur mycket burkar kan jag köpa in? Vad ska jag sälja på marknaden?
Precis.
Alltså du är ju 100 gånger mer säljare och kommersiell nu än vad du var när du var nattchef på tidningen.
Ja, precis. Den enkla vägen. Som, har man ett jobb och bor på landet, då behöver du inte fundera på det. Men tar man det som nästa steg, det är som att försöka försörja sig på landet. Mm. Och då kommer man ju i en helt annan situation.
Och social mediestrategi, samma sak. Social mediestrategi är sånt man tänker att man ska sluta med när man flyttar till. Det är därför man lämnar stan, för att det ska vara mindre Facebook och mera höns på gården. Men nu säger du att det som gör det möjligt för dig att leva det livet gör är att du är din tydliga social mediestrategi och att du gör budget och tänker pengar och affärer och räknar procent på blåbär.
Det är en helhet.
Ja.
Men det är många på landet, de flesta av mina grannar är ju företagare.
Ja.
Och det är ju som en av mina grannar, han var kock tidigare och bodde i stan. Och sen nu han flyttade ut när han startat ett litet trädgårdsföretag med några anställda. De fixar trädgårdar och beskär och så vidare. Och det finns ju andra, många jobbar ju med jordbruket och byggare, och det finns en mängd möjligheter. Speciellt nu med bredband så ökar ju, jag skriver i boken där också, att man skulle lika gärna kunna ha en nyhetsbyrå. Mm. Ute i skogen, som man tar den här i centrala Stockholm.
Mm. Men då tillhör ju du den lyckliga som har fått fiber, låter det som. Jag har väntat och kämpat i jag vet inte hur många år här nu, utan att hittills fått något fiber. Så att, men det är väl på väg, det blir ju allt mer i alla fall.
Ja, vi hade ju tur i Nyköping. Det var ju många som, inte Nyköping, förlåt, Vingåker.
Mm.
Vi hade ju tur där att kommunen gjorde ju en upphandling där de överlät stadsnätet till det företag som var villiga att ge bredband till alla invånare, alla hushåll i kommunen, även oss mitt ute i skogen.
Just det.
Det skulle ske till samma pris.
Mm.
Och det gjorde ju att det snabbade ju på processen något otroligt.
Ja, och där har ju Vingåker varit ett föredöme. Jag har till och med faktiskt varit konferenser och moderator för ett bredbandsseminarium just i Vingåker, där Vingåker var ju ett lysande exempel, vilket är häftigt.
Mm. Sen har det ju praktiken varit lite strul med det här bredbands... Vad heter de nu? IP only. Mm. Att de inte, vi tyckte att det var väldigt konstigt med den här, deras projektering av det hela. Att de visste ju vilka hus som skulle ansluta sig. Och sen har de anslutit en del hus. Och sen grävde de förbi andra gårdar och anslut gården efter. Men de andra fick, de i mitten fick inte. Så att,
det är precis så där för mig, kan jag berätta. Jag är inte bästa kompis med dem. Men det är en annan fråga. Ja, men det är också häftigt, för jag tänker på det som Charlie sa, det här med det kommersiella. Det är ju coolt, du säljer ju till och med t-shirts och grejer. Alltså, du har ju din egna webbshop där med förkläden. Och, jag menar, du är ju väldigt, snacka om att du är kommersiell på ett sätt. Då,
ja, liksom. Fast det där har inte tagit fart på något sätt. Det där var en testverksamhet. Ja. Det finns ju sådana här företag att du kan lägga upp designer. Du har inga startkostnader, utan du laddar upp dina egna designer och sen har de sådana här print on demand som de levererar när någon beställer.
Just det.
Fast det har ju inte blivit några stora pengar. Jag vet inte om det är det att jag har dåliga designer eller vad det är för någonting. Men
du har inte hittat marknaden ännu.
Nej, precis.
Men det här med att ständigt våga vara kommersiell är väl ändå en stor grej. Uppfinningsrikedomen och testa. Och liksom, för det tror jag väl är en av nycklarna jag tar med mig i alla fall. Att det är inte som att man behöver expert på rabarber, men man måste ju ha en vilja att driva sin affär om man nu inte slutar jobba. Och jag tror att många drömmer om att sluta jobba för att sluta driva sin affär. Att det bara, man bara ska sitta på gården och så kommer folk knacka på och säga, finns det någon honung man kan köpa här? Ja, lite den attityden, ja, liksom.
Det finns ju, den möjligheten finns ju också, men du kan ju inte försörja det på det sättet.
Mm.
Det är lite en av mina poänger i den här böckerna, att du kommer inte undan som med pengarna och det kommersiella. Även om du, hur primitivt du än väljer att leva, så måste du få in pengar. Du måste betala el och hyra eller vad du vill ha för någonting. Och även för den som väljer att leva med 1800-talsstandard, så du måste liksom ha pengar för att betala för gården. Som det här, du kan bygga, flytta ut i skogen och bygga ditt eget timmerhus. Men vem äger marken? Är det någon som säger att det är okej för att dig, för att du ska bygga ett hus där? Och du måste ha pengar eller någon försörjning till mat medan du håller på ett år och snickrar på det här huset. Så att man kommer inte undan ekonomin.
Mm. Och sen finns det en tid när man kanske inte kan gå omkring kräla landet på alla fyra heller och behöver ha någon typ av pensionssystem på plats eller sådana saker för att kunna hantera. Och har man då inte haft en inkomst på 20 år och sen plötsligt behöver liksom förändra sitt läge. Sånt behöver man ju tänka på. Även om man inte har alla svar, så kan man ändå inte ducka för frågorna. Liksom.
Nej, och där lever ju jag på, det är ju den stora risken jag tar, att jag skulle bli sjuk.
Mm.
Jag har ju inte haft någon fast, jag har ju nolltaxerat de senaste 7 åren.
Mm.
Så jag har ju ingen sjukpenninggrundande inkomst. Så blir jag sjuk, då faller ju hela, som, hela projektet.
Men vad gör du då? Det måste du ju tänka på. Måste finnas någon plan?
Ja, jag har föräldrar som alltid har ställt upp när det här, men jag är ju medveten om problemet, men tanken är ju nu att med lokalen jag ska börja expandera verksamheten och uppgradera glöggtillverkningen. Där är ju mitt nuvarande projekt är ju att komma in i någon butik i Stockholm.
Mm.
Jag vet ju att jag säljer ju jättebra i de lokala butiker som finns, och bara som en delikatessbutik i Eskilstuna säljer ju 500-600 flaskor varje jul.
Mm.
Och så jag vet att jag har en produkt som säljer.
Mm.
Problemet är att komma in i någon butik i Stockholm, för att det finns liksom inget intresse, att du måste liksom få någon edge för att hitta någon kontakt som tror på idén.
Sitter ni med någon butik i Stockholm, Göteborg och Malmö och är sugen på att ha en bra glögg och sälja till julen och tjäna lite pengar på, då vet man vem man ska höra av sig till.
Ja, precis.
Ja. Men finns det ingen oro att det ska bli för stort då? Att det blir liksom, du, man kan ju säga att det inte avhopp är väl att ta i, men liksom du lämnar för att bo i vägs ände. Om det blir en stor produktionsanläggning, så kommer det anställda, så kommer det långtradare. Är det inte risken att du får svårt att hitta parkering på din egen gård och så är du tillbaka där du börjar? Liksom?
Ja, nej, det där hänger på som vilken dimension man vill ha på det hela. Liksom. Vilken skala. Men jag säger ju stopp när jag själv känner för det.
Ja.
Nu har jag ju, med den nya lokalen, så har jag ju, jag kan ju i alla fall 10-dubbla produktionen. Och då har jag ju gott och väl lön för mig själv och minst en till.
Mm.
Och då är jag ju hemma. Då behöver jag inte expandera mer.
Sen. Mm. Och då tror du att du också kommer att sluta. Det blir inte att mycket vill ha mer då? Liksom att det blir...
Nej, i så fall skulle jag ju fokusera mer på YouTube-kanalen. För att ju mer den växer, desto större andel tar den. Och den har ju den stora fördelen att det är passiva inkomster. Mm. Att det är inte mer jobb för mig att tjäna 200 000 på den som att tjäna 20 000.
Just det. Spelar man in ett klipp så är det ju inte mer jobbigt för om det är många som tittar än om det är få som tittar.
Nej, precis. Nej.
Men där finns det ju också mycket att utveckla. För där tänker jag också att dels så får du ju naturligtvis en peng av annonserna. Men du kan ju också utveckla där att hitta samarbeten med olika produkter, tänker jag, då, ju mer kanalen
ja,
växer.
Precis. Det är nästa plan. Fast nästa steg i det här som jag håller på med nu. Mm. Men det är också en gränsdragningsfråga, som att man ska behålla sin trovärdighet. Det är ju mitt kapital på YouTube-kanalen. Att jag har en hög trovärdighet bland de som tittar, eftersom alla produkter jag testar, jag har i sånt som jag har köpt själv, och jag tar med både de goda och de dåliga sidorna på dem, liksom, att det blir en helhet.
Mm. Just det. Och vill man titta på den då, kanalen, så måste vi flagga för det. Att den heter FSTVS.
Precis.
Men man kan ju också söka på Anders Möller bara i YouTube-sökrutan, så hittar man din kanal.
Det är en förkortning för från Stockholm till vägens slut. Som min blogg hette. Jag startade en blogg och skrev första inlägget när jag tog över gården. Men det namnet kan jag inte använda på YouTube. Eftersom ordet slut står på en sån där förbudslista, att det blir ju slött på amerikanska. De gånger jag av misstag har använt det, till exempel att jag skriver om när bränslet tar slut i din traktor, då liksom kommer upp såna här varningstrianglar att den här får du inte ha annonser på, och du måste ange att det här innehåller grovt och vulgärt språk på och så vidare. Så att det
är en amerikaniserad värld som inte kan utgå från att det finns andra språk.
Nej.
Det,
liksom.
Nej, precis. Mm. Men om man nu vill köpa dina produkter då, på tal om att sälja dig. Om jag vill köpa den här glöggen nu, hur kan jag få dricka den här nu till jul?
Ja, hur ska vi göra, Anders? Vi vill ha glögg.
Det är Eskilstuna, Katrineholm eller Vingåker som gäller för tillfället.
Det finns ingen webbshop man kan gå in och köpa?
Nej, jag har testat webbshop, men det är ju logistiken som är problemet på landet. Jag började sälja lite grann på webbshop, men det är som DHL, de kommer en gång i veckan och hämtar. Och det funkar liksom inte med en webbshop. Du vill kunna skicka samma dag så att folk får sina produkter. Så i framtiden, jag har lagt ner det ligger vilande än så länge, utan ett alternativ är att jag levererar till någon annat företag och att transporten går därifrån, men i dagsläget är inte webbshop, det funkar inte helt enkelt.
Du vet att det finns en liten delikatessbutik i Malmököping också, där måste du få in dina produkter, känner jag. Det är mycket sånt närodlat, närproducerat och jättefina grejer.
Ja, fast det är inte självklart heller, att man tror gärna att de här små mathantverkare och julmarknader och sånt här jobbar liksom för julglädjens skull, men ofta är det ju monopol. Till exempel, jag säljer inte med på de här stora slottsmässorna på Julita och Drottningholm och så vidare. Det kostar 4 000 för en helg att vara med där, men de jag känner var med, de har en omsättning på 30 000 om dagen, och då är det relevant. Men de har monopol, de säljer bara sin egen glögg, jag får inte sälja min glögg där.
Det är så, ja.
Ofta är det samma som med de här små delikatessbutikerna också, att de har egen produktion av glögg, för att det är en sån specifik nisch på i julhandeln, så att då vill de inte ha in några konkurrenter.
Men alltså, det är en otroligt häftig resa, jag måste säga. Fortsätt, det ska bli spännande att följa dig. Sen bara för en timme sen så följer jag dig på YouTube nu. Jag tycker ni alla som lyssnar gärna kan gå in och titta, det är jättekul. Och ja, men vi kommer följa dig. Alltså, det här är ju super skoj och imponerande resa, och jag tycker verkligen att du är otroligt innovativ och skithäftigt. Det är imponerande att höra. Och som sagt, boken kan man också hitta. Berätta vad den heter. Det är Volante som har gett ut den. Men vart hittar man den enklast då, Anders?
Ja, den finns ju på Bokus. Och
den kan man köpa på nätet.
Den finns på nätet.
Behöver man inte åka till Rönningen för att hämta.
Den finns där böcker finns. Konsten att flytta till landet heter den i alla fall.
Ja, spännande. Tack så hemskt mycket för att du kom hit och pratade med oss. Hela vägen från landet.
Ja, precis.
Det är ju som tvärtom, från vägs ände till Stockholm.
Ja, precis. Ja.
Tack så mycket, Anders, och lycka till.
Och ni som är med oss, hoppas ni är med oss nästa vecka också.
Ja,
så kommer vi med ett nytt avsnitt, som alltid.
Som alltid.
Eller hur?
Som alltid.
Mm. Har ni några frågor så kan ni gå in och ställa dem till oss på våran webb på mailen. Och då är det charl@mattias@gmail.com eller så kan ni gå in i Klarna-appen och ställa era frågor under inspiration där, så lovar jag att vi kommer att svara på dem i ett avsnitt i närtid. Vi fyller på frågan efterhand, och får vi några frågor till dig Anders, lovar jag att vi ska vidarebefordra dem och se om du kan ge några bra lifehacks på resan till livet på landet.
Lysande.
Ja, kul! Tack för idag!
Tack för idag!
Podplay.